uppvisa samma obognad som troende som man gjorde tidigare. Men det är inte normalt.
Åh, här kommer... Det ser ut som en liten tv här ute. Så. Okej. Så att man inte på något sätt slutar att växa. Därför att växandet är så viktigt. Och det är så på något sätt nödvändigt. Därför att vi tänker ibland att frälsningen, okej, nu har vi den. Men varför ska jag liksom växa i min tro? Varför ska jag lära mig mer om Gud? Men det är faktiskt absolut normalt. Varje människa äter och växer. Varje troende borde också äta och växa, andligen talat. Och i världen idag så räknar man, ni vet när man läser de här siffrorna och statistiken, att det finns ungefär 2 miljarder kristna. Det vill säga nästan en tredjedel av jordens befolkning skulle på något sätt statistiskt sett hamna i kategorin kristen. Latinamerika i princip helt och hållet. Nordamerika till stor del. Men även Europa hör till den. Och kanske halva Afrika nästan skulle också på ett sätt bekänna sig till kristendomen. Och stora delar av Asien. Många miljoner även i Asien. Så att det är liksom, kristendomen finns överallt. Det finns katoliker, det finns ortodoxa, det finns protestanter, det finns evangelikaler, det finns konservativa, det finns liberala, det finns karismatiska, det finns icke-karismatiska. Jag vet inte, det finns så många olika kyrkor. Men frågan är, när John Wesley i England på 1700-talet växte upp i ett traditionellt kyrkligt sammanhang, så reste han över till vad som är idag USA, men det var engelska kolonier på den tiden. Och han reste över och han träffade en man, en tysk man, som tillhörde, nu tänkte jag säga evangeliska brödraförsamlingen, men Hanhuttarna, alltså Moravians heter de på engelska. Och han kom dit och den här mannen, jag vet inte varför Gud ledde honom att fråga det, men han frågade: känner du Jesus Kristus? Och John Wesley svarade: ja, jag känner honom som världens frälsare. Men då frågade han honom: känner du honom personligen? Känner du honom som din frälsare? Och det utlöste på något sätt en slags andlig kris i Wesley. Där han började att tänka väldigt mycket på det här. Att kan det vara möjligt att vara klädd i prästkläder, att ha en tjänst, att stå i pulpeten, att göra Guds verk och ändå inte känna Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Och det skulle ännu dröja en tid innan han verkligen kom till ett avgörande. Bara Gud vet när han blev född på nytt, men han kom till en punkt senare där han verkligen avgjorde sig och fick frälsningsvisshet och han visste att han kände Jesus som sin personliga frälsare. Men jag vill ta det ett steg längre och säga att vi vet kanske att vi är födda på nytt. Vi har varit i ett sammanhang där ordet har predikats. Vi talar om de här sakerna. Och jag tror inte liksom att det är aktuellt kanske för någon här. Men sedan nästa steg är att hur många kristna har en undervisning som leder dem framåt i sin vandring, där vi mer och mer lär känna hans fullbordade verk, när vi verkligen förstår vad han har gjort för oss, där vi verkligen förstår vem han är och vilken plan han har för våra liv. Och jag skulle vilja säga att jag är tacksam till, eller för, att jag har haft tillgång till den typ av undervisning som jag har. Därför att det är ingenting vanligt i den här världen alls. Som sagt var, många, många bekännande kristna, många kyrkor, mycket aktiviteter, etc, etc. Men det är väldigt ovanligt att människor predikar ett evangelium där människor blir födda på nytt. Och ännu ovanligare att man också predikar ett budskap som får människor att växa i det fullbordade verket. Och Satans mål i den här världen är inte i första hand att göra människor till djävulsdyrkare. Det går hem hos väldigt få människor. Dock hos en del. Men hans mål är egentligen att verkligen få den troende att leva det kristna livet i köttet. Det finns ingenting som han älskar så mycket som att göra de här sakerna, att vi ger tionde i köttet, att vi åker på missionsfältet i köttet, att vi predikar i pulpeten i köttet, att vi kommer till kyrkan i köttet, att vi tar hand om barnen i köttet, att vi gör alla de här sakerna som är normalt för en kristen, men vi gör det i köttet, så att det uppstår en form av självrättfärdighet. Och jag tänker på hur Jesus vandrade på den här jorden. Samtidigt som han vandrade så fanns det en grupp människor som hette fariséerna. Och de här, både Jesus och fariséerna, hade det gemensamt att de ville tjäna Gud. Jesus var också Gud, men jag menar hur han som människa ville tjäna Gud. Men de gjorde det från två helt skilda perspektiv. Jesus gjorde det i anden, vilket gjorde honom objektiv. Det gav honom absoluta övertygelser. Det gav honom, eller gjorde honom, uppbygglig i sin relation med andra. Men fariséerna gjorde det i köttet. Och de var subjektiva i sitt sätt att vara. De var relativa när det gällde rättfärdigheten. De jämförde sig med andra. Och de var kritiska i sitt tänkande och i sitt agerande. Därför är det nämligen det som köttet leder till. Och vet hur pulpeten är tänkt. Jag kommer ihåg hur pastor Challe beskrev den pulpet som han hade växt upp under i Baltimore, som han nu själv står i. Men han sa att det han älskade med pulpeten, det var att när köttet fick för sig att göra någonting, liksom så här, ta någon speciell riktning, så pulpeten var alltid där och skar av de här flyktvägarna som köttet letade efter. Man fick för sig någonting, man skulle göra någonting och man skulle dra iväg på något. Oops, det var ett ord som stannade. Och man gick åt det här hållet. Oops, det. Och det är det som vi längtar efter. En pulpet som skalar av oss löklagrarna. Därför att det är precis det som en troende är. Ni vet hur en lök, man liksom skalar lager efter lager. Och det är det som vi vill ha. Vi vill ha någonting som förändrar oss, som förvandlar oss, som gör att vi känner oss befriade när vi går därifrån. Därför att man kan ha en slätstruken pulpet som bara kompletterar vad köttet önskar att göra. Men det är inte det som vi vill. Och jag hann aldrig ens läsa versen här som jag skulle göra, men nu gör vi det. Galaterbrevet 5:16. Vad vill jag säga? Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Och det är ordet för att begär, eller köttets begär, det är teleo i grekiskan. Och det betyder att utföra eller uträtta någonting. Eller att ge sig ut för att uppfylla ett mål. Som andra ord, köttet har en plan att utföra någonting. Köttet har gett sig ut för att uppfylla sig självt. Och han säger att det enda som kan punktera den här lilla utflykten, det är Guds ande som vi är befallda, inte rekommenderade att vara fyllda med i Efesierbrevet 5:18. Var fylld med Guds ande. Och jag vet inte, men jag älskar att vara fylld med Guds ande i den mån man någon gång är det, måste jag säga. Men liksom att ni vet hur det är, liksom man är så skarp, man urskiljer allting. Det är inte bara att man går i de här mönstren och man har liksom någon slags moralisk kod man lever efter och så är det. Utan man har verkligen ett fräscht, dagligt, stundligt tänkte jag säga. Kanske inte finns ett sånt ord. Men tilltal från Gud. Det är en levande verklighet. Och när Åbo-församlingen var här så kommer jag ihåg hur Tina Immonen delade när vi var på ett eftersnack. Hon sa liksom att övertygelser, det är någonting som är fräscht. Det är någonting som är levande. Jag kan inte liksom, om jag inte är fylld med Guds ande, ja då har jag inga övertygelser. Och det är inte det att övertygelserna förändras på det sättet. Men det är någonting som kommer av att jag har en levande relation med min skapare. Och köttets begär. Satans mål, sa vi, är att leva det kristna livet i köttet. Och vad som det alltid producerar, det är en kritisk ande. En kritisk ande. Och jag tänkte på några saker som vi bör tänka på i sammanhanget kyrkan som vår plats att växa. Och det första, det är att vi ska inte förvänta oss vår kapacitet av andra. Jag fick den här bilden till mig och jag är allt annat än en trädgårdsmästare. Det kan min fru intyga och alla andra som känner mig. Jag har inga gröna fingrar överhuvudtaget. Excuse me? Nej. Men jag tänkte bara liksom att tänk på hur ett växthus. Ett växthus, som namnet förtäljer, är ju till för att någonting ska växa. Och så tänker man på hur i det här växthuset så finns det en trädgårdsmästare. Och det finns massor av plantor där så här. Jag har ju varit inne i alla fall, jag vet hur det ser ut. Och jag tänker på hur alla de där plantorna står där uppradade. Men, och de behöver omvårdnad. Vårdar man? Ja, man vårdar plantor. Och så tänker jag på hur varje planta är så unik. En planta har stått lite för mörkt. Den måste flyttas till fönstret så att den får mera ljus. En har fått för mycket vatten. Den måste vara i en miljö där det är lite torrare. En annan planta har fått för lite vatten. Ja, då måste man vattna den ordentligt. Men å andra sidan får man inte göra det för fort heller. För att då kan det skada den. Och så vidare. Så varje planta har ett behov. Och trädgårdsmästaren kan inte se på allihopa plantorna samtidigt och säga att nu kör vi den här stilen. Det är en liter vatten per dygn. Nu ska ni stå här tillsammans allihopa. Därför att de är helt enkelt olika. Och jag säger att ingen kan förstå detta som inte är fylld med Guds ande. För att är vi i köttet, försöker vi att leva det kristna livet i det naturliga, då kommer vi att döma alla andra plantor, de som inte är så som vi har tänkt oss. Och det är jätteviktigt att tänka på det här, därför att i Ordspråksboken 12:18 så står det att ett ord från en tanklös kan hugga som svärd, men de visas tunga ger läkedom. Och jag tänker på hur det är så lätt att förstöra en planta. Den står där och den har börjat att spira lite grann. Den har börjat att växa. Men bara med min tunga, bara med min kritiska attityd, så kan jag så lätt förstöra den här plantan. Och det är så viktigt. Jag tyckte om Tuvas vittnesbörd så mycket här. Hon sa liksom att jag bad innan jag gick ut att jag skulle få vittna för någon. Och jag tänker också på att samma bön, liksom att vi ber att få vittna för någon, vi ber att vi ska få leda någon till tro, men vi kan också be den bönen att vi ska få vara uppbyggliga, att vi ska få vara till hjälp för att någon planta något frö, evigt frö i 1 Petrus 1:23 som redan har blivit sått också ska få växa. Så att vi har en dubbel uppgift. Att berätta evangeliet för de som inte tror. Men också ha den här tjänsten med vår tunga. Att bygga upp de här plantorna som redan fröt, redan är i jorden. Och Ordspråksboken 11:12 står det att den som är utan vett föraktar sin nästa. Men den som har förstånd tiger. Och ibland är det bra att inte säga någonting. För vi vet egentligen inte var den här plantan befinner sig i sitt stadie, eller vilket stadie det befinner sig i sin uppväxt. Så vi förväntar oss inte vår kapacitet av andra. Därför att bara Gud vet var vi befinner oss i vår vandring. Och jag älskar den här bilden, hur liksom Gud ser oss som de här plantorna som han jobbar med, han fixar med. Och jag vet inte, jag är så imponerad av den mångfald. Och nu talar jag inte ens i ett andligt sammanhang, utan även bara i ett mänskligt, världsligt sammanhang. Vilken mångfald det finns. Liksom, gå in någon gång och titta på internet eller i något sammanhang. Hur mycket organisationer det finns. Och klubbar och föreningar. Och det är allt. Det är allt från biodlare till shopperbyggare. Och allt. Shopper är sådana här motorcyklar med långa framgafflar. Jag menar, allt däremellan. Och liksom, människor är så kreativa. Och människor gör så mycket. Och människor är så engagerade på olika sätt. Jag tycker det är så underbart att tänka på hur man kan lära sig någonting. Alla har en unik gåva. Alla människor har någonting. Och det finns ingenting som är så underbart. Jag kommer ihåg när vi hade besökt Trollhättan en gång. Så åkte vi förbi, det var Magnus och jag, Karlsson och jag. Vi åkte förbi Vargön. Där honung tillverkas. Och Magnus gjorde misstaget att fråga den här mannen om hur honungen hamnar i den här burken. Om vi fick vara där i ett par timmar. Han tog oss på en gigantisk tur. Och liksom, han visade exakt allt. Men hur fascinerande. Jag tänkte liksom, här har vi en man som kan allting om honung och om bin. Och jag bara tänker hur olika vi är. Men vi säger ofta den här frasen liksom. Åh, det är skönt att vi är olika. Hur skulle det vara om alla var? Men i praktiken så tänker vi ju inte så. Vi tänker ju, hoppas att alla vore som mig, lika fina som mitt kött. Det är bara en klyscha som vi egentligen säger. Men tänk att verkligen lära känna mångfalden hos Gud och mångfalden i Kristi kropp. Nästa punkt. Var den du är i Kristus. Jag hade ett samtal om det här i Malmö faktiskt med någon. Och det var en person som delade med mig att de hade haft en upplevelse, en uppenbarelse just på det här området. Att de kände liksom att de hade inte riktigt varit sig själva i Kristus. Utan de hade försökt att vara någon annan. Liksom att jag är den jag är, men jag försöker att vara någon annan. Man har liksom tittat på andra och jämfört med andra och så vidare. Och de sa att de hade bara haft en uppenbarelse, och de sa att det revolutionerade deras liv, därför att nu började de helt plötsligt att se saker ur ett annat perspektiv. De började att tänka på ett helt annat sätt, därför att de insåg att de kan inte vara någonting mer än vad de är. Och vet ni vad som gör oss attraktiva i Guds rike? Det är just att vi är de vi är i Kristus. Därför att Gud har gjort oss till vad vi är. Vi har de gåvorna och förmågorna som vi har. Och vi kan inte göra någonting annat. Allt annat är konstlat. Och är det någonting som gör att människor blir attraherade. Det handlar inte bara om att vara en ledare. Men också att vara en del i Kristi kropp. Det är just det här. Att vi är de vi är i Kristna. Och, eller i Kristus. Och i Johannes 7:24. Så står det att döm inte efter skenet. Utan fäll en rätt dom. Och vi gör detta så ofta. Vi liksom fäller en, eller vi dömer efter skenet. Och kanske till och med oss själva. Ni vet liksom att vi säger att det är fel att döma andra människor. Absolut, Bibeln säger det. Men det är också fel att döma oss själva. Därför att bara Gud vet vilka vi egentligen är. Och vad han har gjort oss till att vara. Och i Efesierbrevet 4:29. Så står det att tala bara det som är gott och uppbyggligt. Och det finns mycket smicker. Ni vet ordet smicker. Det är liksom när man bygger upp någon så här liksom i köttet. Och, men i själva verket så tänker man helt annorlunda. Det är ungefär som man går in till chefen och säger att du är jättefin och jättesnäll. Och den bästa chefen som finns. Och så tänker man bara liksom att kan du inte ge mig lite påökt. Vad heter det? Påökt. Alltså löneförhöjning. Men i själva verket så tycker man att du är en hemsk chef och du är eländig och du är, jag menar, liksom smicker pågår överallt i världen för att köttet ska få fram eller nå sitt mål. Kommer ni ihåg hur vi stod där, eller sa i Galaterbrevet 5:16 att köttets begär betyder just det här att köttet har gett sig ut för att uppfylla ett mål. Och målet är liksom att bli självtillräcklig. Att inte behöva Gud. Att vara oberoende av Gud. Det är det som är köttets mål. Det är det som köttet har gett sig ut för att uppfylla. Men det är också det som pulpetens skarpa ord kommer ut. Liksom. Det är som sån här lasson som kommer. Du vet liksom när djuret försöker att sticka från flocken liksom, så kommer lassos bara så här, och sen hivar man in det. Och på samma sätt är det liksom att Guds ord är som ett lasso. Det går efter köttets planer och fångar in folk liksom bara. När jag såg en liten hundvalp häromdagen, fruktansvärt entusiastisk, och kopplet var väl ungefär 3 meter, så den tog sats världens fart och sen helt plötsligt så bara stopp. Ja, men det hindrar han inte. Försökte igen liksom. Och det andra hållet, boom, likadant. Och det var på det som att han aldrig lärde sig att det här kopplet är 3 meter långt och det tar stopp. Och köttet tycks aldrig lära sig det heller. Att vi försöker alltid liksom att ge oss ut där för att uppfylla oss själva. Men faktum är att Guds ord skär av köttets flyktväg. Och det är därför vi älskar det. Det är därför vi älskar att höra Guds ord predikat med övertygelse. Det är det som är, det är det som är vitsen med det. Ingenting konstigt att, eller ingenting svårt rättare sagt, att leva ett allmänt religiöst liv. Men att vandra med Kristus är en helt annan sak. Och det för oss till den tredje punkten. Att vandra med Gud i enhet. Vi behöver vandra med Gud i enhet. Och i Amos 3:3 så står det att kan två vandra tillsammans utan att vara överens. Och det syftar på oss i vår vandring med Gud i första hand. Även om det naturligtvis syftar på vår vandring med varandra också. Men jag tänkte på det. Att kan vi vandra tillsammans med Gud utan att vara överens? Och vad är det vi ska vara överens om? Ja, det är ju hans fullbordade verk. Att vi ser saker så som han ser. Därför att i det naturliga, i köttet, så kommer vi aldrig att se saker så som han ser det. Köttet har en helt annan plan. Ett helt annat sätt att tänka. Och det är därför som vi inte kan vandra med Gud i vårt kött. Därför köttet har en plan att uppfylla sig själv. Och om inte köttet blir infångat genom det här lassot som Guds ord utgör. Från en pulpet som predikar Guds ord. Ja, då kommer det att gå någonstans. Det kommer att uppfylla sig själv. Det kommer att vara någonstans, kanske i en kyrka. Kanske någonstans väldigt moraliskt. Men där är det och är självrättfärdigt. Och det är det som Gud inte vill att vi ska göra. Och tänkte på hur vi lätt blir väldigt negativa. Och negativitet har förstört individer. Negativitet har förstört familjer. Negativitet har förstört församlingar. Det är livsviktigt att gå till Gud och låta honom ta hand om våra negativa tendenser och trender. Och vad kan det bero på många gånger? Jo, det kan bero på en rad olika saker, men obekänd synd kan ibland vara en anledning till att vi är negativa. Det är någonting i våra hjärtan som vi faktiskt inte har gjort upp med Gud. Och på grund av det så blir vi negativa. Vi måste försvara oss. Vi måste lyfta fram att det finns andra som minsann gör samma sak som vi gör. Fast ännu mer. Så att Gud skulle liksom acceptera vår relativa rättfärdighet. Han gör det inte. Han säger, det här, du har ingen rätt att vara negativ. Min plan är fullkomlig. Min plan är att alla människor är plantor som jag har satt ner i jorden, eller alla troende rättare sagt. Och de behöver växa. Du vet inte vilken vård de behöver just nu. Du vet inte vilken behandling som jag ska ge dem. Utan ser du bara till att trädgårdsmästaren, det vill säga Gud, får göra sitt jobb. Assistera honom. Men försök inte att ta över hans jobb. Det kan bero på oförlåtenhet. Om vi är oförlåtna, alltså en av de svåraste grejerna, eller den svåraste grejen, sa Billy Graham vid ett tillfälle, det är att förlåta någon. Oförlåtenhet leder också till negativitet. Jag behöver på något sätt komma åt den där personen. Så jag måste ju smutskasta dem lite grann. Osäkerhet. Vi upphöjer oss själva genom att trycka ner andra. Det är helt enkelt bara ett tecken på osäkerhet. Vi blir nyfikna på ett felaktigt sätt. Det finns en rolig nyfikenhet, liksom sådär att man är som ett barn. Vi tittade på ett björnprogram igår, en liten björnunges värld, och hur den upptäckte omgivningen. Det är en positiv nyfikenhet, och den vill Gud att vi ska ha. Men det finns en sån här snokande nyfikenhet också, där vi liksom hela tiden vill gräva upp grejer och hitta saker om människor, och det gör oss negativa. Och en omognad finns det ibland oss, som gör vi är beroende av varandra istället för Gud. Vi vandrar beroende av någon. Vi följer någon. De har sin personlighet, de har sitt någonting. Men sen när vi ser att deras tro brister i något sammanhang, ja, då brister också vår tro, för att vi hade på något sätt satt vår förväntan på dem. Och jag menar inte nu att vi inte kan ha gudfruktiga exempel i pastorn, i ledarna eller i någon som har vandrat med Herren under en lång period. Absolut. Men det är också viktigt att vi ser på honom i Hebreerbrevet 12, 1 och 2, som är trons grundare och trons fullkomnare. Därför att allt annat eller alla andra som vi ser på kommer att göra oss besvikna. Människor gör oss alltid besvikna. Och om vi inte ser att Gud har en plan för människorna, de är plantor under hans vårdnad, ja, då kommer vi att bli besvikna. Vi kommer att bli negativa. Och vi kommer inte att växa. Därför att en negativ person växer inte. Det är bara så. Och jag hörde precis hur en känd psykiatriker hade gjort en undersökning med över 10 000 intervjuer. Där personen hade tittat på människor som hade olika nervösa spänningar och problem och så vidare. Och det här är nu inte någon fördömelse att säga, hopp, nu är det här mitt problem. För det kan ha en rad olika orsaker för balansens skull. Men det intressanta var att han såg i sin undersökning ett definitivt samband mellan den mentala hälsan och negativitet. Och att vara positiv och att vara uppbygglig. Och återigen, det kan ha med så många olika saker, och det är inte för att fördöma någon av oss. Men det är värt att tänka på att det är väldigt viktigt att se saker och ting så som Gud ser det. Att vi vandrar med honom, Amos 3:3 som vi citerade alldeles nyligen, tillsammans. Och att vi är överens med honom. Och det är inte liksom att vi är överens så där som vi är på ett världsligt sätt. Så där att håll dig på din kant och jag här. Här går gränsen liksom. Vi bygger upp ett jättestort staket mellan vårt hus och grannens. Utan det handlar om att verkligen vandra med honom. Att ha ett dagligt utbyte. Att se världen och dess människor, vare sig de är förlorade eller del av Kristi kropp på jorden. Att se dem med Guds ögon. Se dem med hans fullbordade verksperspektiv. Och ibland så beror också det här på att vi har ett oförnyat sinne. I Romarbrevet 12:2 så står det att förnya ert sinne så att ni kan avgöra vad som är behagligt till honom. Och det är det som Gud vill. Vi kan aldrig, denna värld kommer att ta över oss så snabbt. Spendera en dag i världen utan någon personlig andakt, utan något utbyte med någon annan troende. Vi är liksom helt under isen. 2 dagar, 1 vecka, 1 månad. Gå aldrig i kyrkan. Hallå, det är liksom döden. Men verkligen, vi behöver förnya vårt sinne dagligen. Och jag tror liksom att ha ett personligt andagsliv, det är nog ingenting som är så attackerat av fienden. Därför att han vet att om vi har ett personligt andagsliv, då kommer vi att vara fyllda med hans ande. Då kommer vi att se saker med Guds ögon. Och när vi gör det, då blir saker och ting så annorlunda. Så annorlunda. Det är som att ha helt andra glasögon. Man bara tar på sig. Wow, visste inte att den här världen fanns. Liksom. Guds värld. Ah, du älskar alla människor. De är inte mina fiender. De är inte dumma i huvudet allihopa. De är faktiskt älskade av dig. Och så vidare. Och det är så underbart att få vandra med Gud i enhet. Att förnya vårt sinne dagligen. Och jag tänker liksom på hur den här världen blir så fräck. Alltså många gånger, det är som att jag kan inte titta en minut på de här. Jag älskar humor som många känner av. Jag ibland så vill jag titta på humorprogram. Men jag sällan klarar att titta på dem längre än en minut. För att de är fräcka och fula i munnen och sarkastiska och respektlösa och allting. Och det här sitter vi och kristna och tittar på dagarna i ända. Tror inte ni och vi och allihopa att det här påverkar oss? Tror ni inte att vi får samma typ av ful mun? Att vi gör precis samma? Självklart. Vi är bara speglar, precis som han som tog bilden på soffbordet inte visste om. Men vi är bara speglar av Gud. Eller av det vi tar emot. Och lyssnar vi på de här grejerna? Är vi i den här miljön? Gör vi de här grejerna? Ja, då kommer vi inte göra någonting annat än att reflektera. Så det är viktigt att vi vandrar med Gud i enhet. Och vi har rätt att bära fram en meningsskiljaktighet. Guds ord ger oss den möjligheten i Matteus 18:15. Att vi kan gå till den personen enskilt och säga att någonting har sagts eller gjorts. Och kan jag få en förklaring och så vidare. Men vet ni, vi gör inte det. Utan istället pratar vi med någon annan om det här. Och några andra. Och så bygger vi upp någonting stort runt det här. Och det kanske inte ens var så farligt. Men vi har liksom gått var den håller sig på sin kant. Nej, liksom. De har sagt sig eller de har sagt så. De har gjort någonting. Eller vad det nu kan vara. Och att inte låta de här sakerna jäsa. Därför att bär jag på bitterhet och agg, då växer jag inte i Guds församling. Och den fjärde och sista punkten för idag, nu säger ni, men det var ju 10 punkter, men de var underpunkter. Underpunkt 3. Men en ande av tacksägelse. Första Thessalonikerbrevet 5:18 säger att tacka Gud under livets alla förhållanden. Det står inte att vi ska tacka Gud för alla detaljerna på det sättet. Men under livets alla förhållanden. Gud har tillåtit det. Hans plan är fullkomlig. Och människor är inte våra fiender. Människor är en tillgång. Egentligen. Och i Ordspråksboken 10:20. Jag avslutar med den här tanken. Så står det om silvertungan. Och ni vet att silver talar om friköpelse. Symboliskt i Gamla testamentet. Så med andra ord, när det talar om silver så talar det om friköpelse. Att när jag har en silvertunga, då har jag också ett mål att bygga upp. Och det är faktiskt så att köttet har inte det målet. Vi läste tidigare här om hur köttet har en plan att förverkliga sig själv. Och där ingår absolut inte en silvertunga. Därför att köttet måste kliva över lik för att komma dit det vill komma. Köttet är hänsynslöst, barmhärtighetslöst och kommer att göra vad som helst för att förverkliga sig själv. Men det är därför som vi älskar att komma under ett starkt gudsord som stoppar oss i vår dårskap. När vi liksom är på väg i fel riktning. Och att vi istället börjar att tacka Gud för omständigheterna. Och tacka Gud för det som han gör. och att vi har den här tungan som verkligen bygger upp, då har vi en miljö som faktiskt får oss att växa. Och jag avslutar med att läsa Jesaja 26 och vers 3. Jesaja 26 och vers 3. Bläder, bläder. Där står: den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, ty på dig förtröstar han. Och det är precis det som utmärker en andefylld kristen. Vi har vårt sinne, i Kolosserbrevet 3, 1 och 2, på någonting som är där ovan, inte på det som är här nere. Vi har hans perspektiv. Vi har hans hjärta. Vi har allt det som är Guds, inte vårt eget kötts begär. Och det är fantastiskt att tänka på kyrkan som den här drivbänken, eller det här växthuset där vi alla är plantor. Alla har ett unikt behov som bara Gud vet. Men han är beredd att ge varje planta den tid och den omsorg och allt det som den behöver. Han kommer att göra det därför att han älskar var och en. Och vi kanske ser väldigt olika ut och vi kanske har växt i olika takt och på olika sätt och så vidare. Men han vet var han ska placera oss för att vi ska få rätt mängd ljus. Han vet hur mycket vatten eller växtnäring eller vad det nu kan vara. Eller kanske vi bara behöver bli pratade med. Det är så viktigt att man pratar med blommorna. Har lite små konversationer så här. Därför att de behöver syre. Vad det nu än är, Gud vet det. Men när vi är fyllda med anden, hans ande, då tänker vi också på samma sätt om oss själva och om andra. Amen. Jesus, vi tackar dig för att ditt ord är rikt. Vi tackar dig för att ditt ord är felfritt. Vi kan förtrösta på det, vi kan lita på det, vi kan leva av det. Och Jesus, vi ber just nu att de här tankarna som vi har fått idag, att de skulle få vara till rik uppbyggelse för våra hjärtan och i vår vandring med dig, Jesus. Välsigna nu tiden vi har tillsammans här efteråt och vi samtalar och umgås, Jesus. Låt oss växa i det som du har för oss, Jesus. Vi vill se din plan framför oss. Och vi vill se det med spänning, med en hälsosam nyfikenhet. Att vad har du för oss? Vad har du tänkt för oss? Vad har du planerat för oss? Vi ber dessa ting i ditt namn, Jesus. Amen. Kan vi göra så att vi står upp? Och har ni någon av de där härliga sångarna som vi kunde köra i repris?